som mixas av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa veckas utsändning?
Jag hoppas på lite fler mopeder, men det är antagligen inte så.
Alltså mopeder, överhuvudtaget motorfordon, är någonting som vi ganska sällan rör vid. Alltså Venn-diagrammet mellan folk, som snubbar som jag som är intresserad av farbröder, och snubbar som du som är intresserade av olja. Där finns en skärningspunkt, men den är...
Jag vill mena att jag befinner mig precis i den.
Ja, jag tror det kanske är du som utgör den kärnan.
Ja, jag hoppas att det är så.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete.
AB.
Och nyss hörde Claes Johansson är också med i ett kulturreportage om att designa mopeder som finns i vår app. Sök på mopeder så hittar du reportaget i appen Sveriges Radio Play. Om 3 minuter börjar söndagsintervjun. Nu är klockan 9.
Sverige bör stoppa internationella adoptioner. Det skriver regeringens utredare Anna Singer på DN Debatt. Efter att ha utrett hur den internationella adoptionsverksamheten till Sverige gått till menar hon att det förekommit oegentligheter. Risker har inte tagits på allvar och mänskliga rättigheter har kränkts, skriver hon. Staten borde erkänna de kränkningarna och be om ursäkt. Samtidigt föreslår Anna Singer stärkt stöd för adopterade, bland annat i form av samtalsstöd och ursprungssökning. De här förslagen lämnas över till regeringen imorgon. Ukrainas president Zelensky hyllar den ukrainska drönarattacken som förstörde över 40 ryska bombplan idag. I ett inlägg på X beskriver Zelensky resultatet av attacken som briljant och något som kommer att gå till historieböckerna. Attacken, skriver han, är Ukrainas mest långtgående operation och har planerats i mer än 1,5 år. Totalt användes 117 drönare i operationen, enligt Zelensky. I Polen har det varit presidentval idag och nyss stängde vallokalerna. Vår korrespondent David Rasmusson är på plats i Polens huvudstad Warszawa. Och nyss släpptes en vallokalsundersökning. Vad visar den, David?
Ja, jag är på Karol Nawrockis, Rafał Trzaskowskis valvaka. Och här jublas det för fullt. Nästan svårt att höra. Men Rafał Trzaskowski fick 50,3% av rösterna enligt den här vallokalsundersökningen mot kandidaten Nawrocki som fick 49,7% av rösterna. Alltså otroligt jämnt mellan kandidaterna än så länge.
Vad innebär det här då?
Det här innebär att vi inte kan säga med säkerhet just nu vem som har vunnit valet, även om det just nu ser bättre ut för Trzaskowski.
När tror du att vi kommer att ha ett färdigt resultat?
Förhoppningsvis har vi ett färdigt resultat när vi vaknar i morgonbitti.
Tack David Rasmusson på plats i Warszawa. Och mer om det här i appen Sveriges Radio Play direkt efter den här sändningen. Så Sverige, en ny typ av giftig manet är på väg att etablera sig i svenska vatten, det skriver Göteborgs-Posten. Det handlar om lysmaneten. En lysmanet hittades första gången i Gullmarsfjorden i Bohuslän i höstas och nu efterlyser Göteborgs marinbiologiska laboratorium fler observationer. Marinbiolog Björn Källström säger till GP att man inte behöver vara orolig över den nya manetarten, även om den kan bränna mer än en vanlig brännmanet. Det var Ekot klockan 9. I studion Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Hej! Jag heter Margot Axelsson och den här säsongen är det jag som svarar på dina frågor i Allvarligt talat.
Var tror du att man tar väg när man dör? Tror du att min mormor vet om att jag finns? Det var min fråga.
Skriv till Allvarligt talat, @sverigesradio.se. Allvarligt talat i ett ord alltså. Så hörs vi.
Och det senaste avsnittet med Majgull Axelsson kan vi höra här i P1 fredag kväll 8:03. Eller lyssna på alla avsnitt i vår app Sveriges Radio Play. Sök på Allvarligt talat. 8:04 är klockan söndag kväll och tid för söndagsintervjun. Som den här veckan gästas av forskaren Martin Krag. Vi har ett samtal om att bli immun mot kritik. Om en ny världsordning efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Och om den svårbehandlade cancern som nu är tillbaka. Programledare Martin Wiklin.
Inte riktigt styra över
det. Nej, men då så. Jag tänker, den där gula micken, om du ska ha den så pass...
Det låter som att jag sitter och flåsar eller så.
Du är lite ljudtest först bara. Mm. Då kanske man ska prata om det här med anfåddheten så man förstår varför du är anfådd. Eller varför du låter anfådd.
Ja, nej, men det är ju min sjukdom och behandlingen. Så den kombinationen att jag har en underliggande problematik då, bukspottkörtelcancer och väldigt aggressiva, hårda cellgifter.
Mm. Sitter du bekvämt så att det inte är något annat som dessutom gör det ansträngande?
Jag sitter jättebra, ja, tack.
Ja. Och då med eget kaffe också?
Ja, det såg jag till. När ni ligger så bra i ett bra kaffekvarter så passar jag på.
Just det, just det. Men ska vi sätta igång då, direkt?
Han är Rysslandskännaren och forskaren som i samband med krigsutbrottet 2022 var överallt, i tv-soffor och nyhetssändningar. Plötsligt var Martin Krags kunskap och expertis det som efterfrågades av alla för att förstå vad det var som hände och varför när Ryssland invaderade Ukraina. Samma år kom hans bok om Rysslands historia, Det fallna imperiet, som blev årets mest sålda fackbok i Sverige. Men under hösten 2022 fick han diagnosen cancer i bukspottkörteln och försvann från offentlighetens ljus. Under 3 år med omfattande behandlingar har han ändå fortsatt att skriva, och till hösten kommer en ny bok om den nya världsordning som kan växa fram i spåren av vår tids stora konflikter. Vi kommer dit så småningom, men vi börjar med det som präglar Martin Krags liv just för stunden. Med fortsatta behandlingar och en cancer som är tillbaka.
Ja, men säger välkommen till söndagsintervjun i P1, Martin Krag.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Under omständigheterna är det okej. Redan vid operationstillfället så kunde läkarna då konstatera, som du sa, spridd cancer. Och det betyder att risken för att den också ska återkomma är väldigt förhöjd. Så jag visste om den där risken hela tiden, och jag hade känt under en längre tid redan innan jag fick liksom se röntgenbilderna som bekräftade vad som hade hänt, så hade jag ju känt under en längre tid att kroppen blev tröttare, och jag anade ju vad det berodde på. Mm. Så jag har under 1 års tid gått på olika typer av behandlingar, cellgifter. Jag har också haft en stor förmån att få pröva en experimentell behandling i Heidelberg i Tyskland, som är en RNA-vaccin som de försöker få att fungera mot bukspottkörtelcancer, för att det är en väldigt svårbotad sjukdom. Konventionella cellgifter i praktiken anses inte kunna hjälpa i min situation.
Det är ju en otroligt låg, vad säger man, alltså prognosen är dålig, så att säga.
Ja, ungefär 5% lever efter 5 år. Mm.
Just, hur har det varit att hantera en sån diagnos?
Nej, det har varit väldigt speciellt. Jag kan inte tala för hur andra liksom hanterar en sån situation. Det finns så många olika varianter av cancer och så många olika typer av patienter som får cancer, men min inställning hela tiden har varit att jag vill från första början när jag var på sjukhuset, jag vill komma tillbaka till min familj. Jag ska besegra den här sjukdomen, och om jag inte kan besegra den så ska jag i alla fall se till att jag kan hålla ut så pass länge att jag får se mina barn växa upp och få tid med min familj. Det var min drivkraft så att säga, och det som hjälpte mig att behålla ett visst fokus.
Just det. Hanterar du det på samma sätt idag?
Ja, i praktiken. Min grundläggande sjukdomsproblematik har ju inte förändrats. Och sen har jag ju också mitt, så att säga, vad ska vi säga, yrkesintresse, eller liksom min stora intellektuella intresse i livet med liksom forskning, som ju vid sidan om, såklart att jag har liksom familjen som stöttar, också är ett slags ett stöd indirekt. För att det stimulerar, det håller mig tankarna, liksom det håller tankarna på områden som jag tycker är konstruktiva och relevanta.
Du var ju ung, du var 42 år när du fick beskedet, mitt i livet, fullt upp med arbete och ganska små barn hemma. Hur var det att få det beskedet?
Nej, men det... jag försöker se på det lite utifrån ungefär. Jag har tänkt mig lite som att det är som... Du tänker en stumfilm från 30-talet, att man, det går en sån här herre med kostym och käpp och han liksom visslar och är lite nöjd och så pang så får han liksom en flygel i huvudet. Mm. Så kommer det upp med en sån här dråplig text då, så här, typ, nu har han hört sin sista melodi. Ja. Ja, och så kommer det så här trombonljud, du vet. Så här.
Ja. Bum, 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 bum,
liksom så. Så där kunde jag ligga på sjukhuset efter operationen. Jag kunde liksom inte röra mig, jag var ett kollie, så liksom försökte jag se mig själv ändå utifrån att så här, ja, det finns en tragedi liksom, som jag känner i det här. På något sätt också objektivt rolig situation.
Hur kan man ens tänka så?
För att man går i livet full av liksom, ja, som du var inne på, liksom, man är mitt i steget, man, liksom, man har någon typ av karriär och liv som pågår och man tror att det ska rulla på. Mm. Och jag har ingen sjukdomshistorik, jag har haft tur i livet att vara väldigt frisk person. Och så pang så får jag bland det dödligaste en människa kan drabbas av. Mm. Så det...
Och då dyker den där stumfilms...
Då skapade jag min egen film, ja, för att... för att hantera det mentala traumat.
Ja. Jag har en annan vän som också har drabbats av cancer och vi pratade just om hur kusligt det är att tänka på alla situationer vi har varit i när den där har suttit och vuxit utan att man visste om det. Ja. Tänker du också på det? Hur länge har den funnits där? Eller?
Min läkare, en av läkarna som jag hade, som opererade mig, han trodde att tumören kanske hade växt under ungefär ett års tid innan den upptäcktes. Mm. Och det var ju bara de sista månaderna som jag förstod att liksom jag var, kanske att det var någonting som var tokigt. Jag var väldigt trött. Mm. Men sen så var alltså vändpunkten var samtidigt väldigt plötslig. Jag kom hem väldigt sent från en jobbresa. Kanske, ja, jag var i säng 2 på morgonen. Skulle upp på morgonen och iväg till ett möte på utrikesdepartementet, minns jag. Och när jag vaknar så, du vet, först öppnar man ögonen som vanligt och tänker att ja, nu ska man liksom klä på ungarna och de borsta tänderna och ja, ska få sin utskällning för att de inte lyssnar. Mm. Men jag kom inte upp ur sängen. Liksom. Jag var fastlimmad och jag kunde inte lyfta kroppen. Mm. Jag var helt utslagen och väldigt, väldigt, så väldigt utmattad helt enkelt. Och sen så tog det ett par dagar, kom in till akuten och jag blev inlagd direkt.
Det här att du, ni fick bort cancern först genom operation.
Mm.
Handlar behandlingen nu om att försöka ta sig dit igen, eller?
Nej, så man kan inte, med min cancer så bedöms det inte ändamålsenligt att operera 2 gånger.
Okay.
Det är väldigt svårt. Tumören sitter på en plats där det är... Du riskerar att ta livet av patienten ifall du försöker ta bort den en gång till.
Okay.
Den ligger ju liksom i vävnad in i matsmältningsområdet på ett sätt som är väldigt kirurgiskt, otroligt komplicerat, och du riskerar dessutom att då sprida metastaser. Så den blir mer den kan bli mer aggressiv om man försöker peta i den. Men förhoppningen är att kunna bromsa in tumören och trycka tillbaka metastaserna.
Just det, men inte helt få bort den.
Jag kommer nog oavsett, låt oss säga att sker ett mirakel och allting går åt rätt håll, då kommer jag oavsett leva med den här sjukdomen resten av livet. Det går inte att bli av med den.
Hur är det att liksom hoppas på ett mirakel, att önska sig ett mirakel?
Ja. Det kanske är en fåfäng tanke, men det finns inget alternativ. Jag menar, jag kan inte gå in i en behandling som kräver så mycket fysiskt och mentalt utan att tro på den.
Nej. Det är att den där flygen ska stanna i luften och inte träffa dig.
Ja, den ramlar bredvid kanske nästa gång.
Du Martin Krag, du är ju en av Sveriges främsta Rysslandkännare och en av dem som långt innan kriget kom varnade för Ryssland och utmärkte det lite av en hök i debatten, kan man ju säga. Men om man läser tidigare intervjuer med dig så framkommer också en kärlek till Ryssland och till den ryska kulturen. Du har pratat om hur fascinerande land det där är. Hur är dina känslor för Ryssland idag?
Jo, nej men det är helt sant det du säger. Och som sagt, jag har haft att göra med Ryssland hela mitt liv på olika sätt. Först genom att jag besökte landet för att genom båda mina föräldrar så har jag haft kontakt med hela Östeuropa. Och sen så när jag blev student så jag studerade i Moskva, jag var doktorand, forskade i Moskva i arkiven, jag studerade i sovjetisk historia. Doktorerade på Handelshögskolan på det ämnet, vilket ju var
sovjetiska arbetsmarknaden mellan 1940 och 1960.
Ja, det är den lockande titeln på min doktorsavhandling. Det var många på Handelshögskolan som inte riktigt förstod varför man skulle hålla på med Sovjetunionen. Men för mig öppnade det upp ett fönster in i en helt annan värld, både i nuet och i historien, som jag haft enorm glädje och nytta av. Jag tror att det är omöjligt att förstå det som händer idag utan att i alla fall i viss mån bottna i det förflutna. Och du vet, när jag hör Putin eller liksom andra ryska befäl, högt uppsatta beslutsfattare, generaler, politiker, när de pratar så lyssnar jag på det direkt och jag förstår var deras tankefigurer kommer ifrån, mer eller mindre. Jag kan kontextualisera dem, jag förstår. Jag kan se referenserna till sovjetiska läroböcker på 50-talet, till liksom sovjetisk historieskrivning om Jalta 1945, eller liksom debatterna på 90-talet om vilken väg Ryssland ska ta, om man ska gå liksom åt liksom det kinesiska hållet eller det västliga hållet. Konspirationsteorierna som Putin yttrar också. Liksom, alltså mycket sånt där som folk i väst eller i Sverige kan liksom tycka är jättekonstigt. Vad pratar han om?
Just det.
Men det har ofta någon typ av sammanhang.
Just det, de går ju ofta väldigt långt tillbaka i historien också.
Putin går ju gärna 1000 år tillbaka.
Till Kiev.
Ja, till det historiska Kievriket för att förklara varför det är helt nödvändigt att invadera Ukraina.
Men vad var det du kom att liksom älska med det ryska, alltså med landet, folket, kulturen? För du bodde ju där, du bodde i Moskva och Sankt Petersburg och studerade ryska.
Ja, alltså kring millennieskiftet, slutet av 90-talet, tidigt 00-tal, så var ju det här en fantastisk dynamism i hela regionen. Du vet, jag besökte Sovjetunionen 1990 och sen så besökte jag Ryssland och framförallt också Baltikum under hela 90-talet. Och jag kom ju från det Sverige som var fortfarande lite det här gamla Sverige. Så jag kommer som barn och helt plötsligt ser jag liksom hemlösa barn. alltså, du vet, att se konsekvenserna av liksom en total samhällskollaps. Men också sen att se en återhämtning och sen se liksom en optimism och att det händer liksom spännande saker, nattliv, klubbliv, liksom ut, alltså forskning, liksom all näring, du vet, företag som gör kul grejer. Och allt det här, liksom, alla de här trådarna vävs samman tillsammans med det här arvet från det sovjetiska och ja, galna oligarker och maffia, allt det här som man pratade om på 90-talet. Du vet. Så det, allt det där pågick samtidigt och det är klart att det utövar en enorm attraktionskraft. Plus att jag fick ju vänner där som har förblivit vänner och säkert kommer vara vänner för livet.
Mm.
De har ju mycket kontakt med en idag såklart.
För ibland när man hör dig beskriva Ryssland, det är ju en ganska negativ bild du beskriver. Och det är genomkorrupt och det är brist på tillit och det är misstänksamhet och angiveri. Då är det svårt att förstå vad det är du tycker så mycket om samtidigt någonstans i grunden.
Jag kan väl säga att jag tror att jag har försökt vara mer nyanserad än att säga att allting är korrupt, men det är klart att efter den storskaliga invasionen för 3 år sedan så är det allt fokus på det och det finns ju inget positivt med det. Ja. Vi vet ju hur det kommer sluta.
Hur kommer det sluta?
Ja, det kommer sluta med destruktion.
Av
det ena eller det andra. Antingen så kommer Putin uppnå sina mål efter ytterligare år av blodsutgjutelse och förstörelse. Alternativt så kommer vi få ha ett Ryssland som efter ett krig också ska hantera någon typ av misslyckande och liksom hundratusentals döda soldater. För vad då? Så att det är på liksom, ens på lång sikt är det svårt att se någonting, en solskens historia ska komma ur det här. Mm. Det, men om vi tänker historiskt just kring mellankrigstiden, så när efter Parisfredarna 1919 så jag menar, över halva Europa fortsatte strider för det första i 4-5 år till med det ryska inbördeskriget och fördrivningarna av folkfördrivningarna i forna osmanska riket och så vidare, och det ledde sen till revanschismen och Weimar-Tysklands kris och Hitler. Vi har ju sett förut hur liksom även krigsavslut kan leda till nya kriser, så att just nu är jag väldigt oroad över utvecklingen och jag har svårt att, även om man försöker alltid hitta, liksom, finns det något positivt scenario, så klart, ja, det finns kanske något solskenscenario, men det är svårt att sätta, det är svårt att peka på det här och nu, så att jag tror inte vi är där än.
Nej.
Jag tror inte vi har sett de möjligheterna riktigt. Det kommer krävas förändringar i Ryssland av ett slag som kanske Ryssland inte är moget för. Alltså någon typ av katarsis eller någon typ av uppgörelse med det förflutna som gör att man lägger det här arvet av militarism bakom sig.
Mm.
Idén att vara en stor makt när man skulle må så mycket bättre som ett land om man bara levde i samförstånd.
Just det, men går inte den självbilden tillbaka till 1600-talet?
Det kanske är lite reduktionistiskt. Man kan säga att det finns ett historiskt arv, men varje generation och liksom kan också lyfta fram olika aspekter. Om vi tittar på rysk historia så är det ju inte så att det är en monolitisk despoti hela vägen igenom i alla fall. Utan jag tänkte 1815 när liksom alla monarker, kejsare, tsarer i Europa möts i Wien och en av de liksom viktigaste politiska ledarna där är Alexander den första, den ryske tsaren som hade fördrivit Napoleons herre då tillbaka till Frankrike men sen frivilligt lämnat Paris.
Mm.
För att han ville ha en balans i Europa. Han avsåg inte ockupera Paris, Wien eller Prag. Och det uppstod en viss balans där Ryssland var en del av en europeisk gemensam säkerhetskultur.
Men du, i ditt historiska perspektiv, du ser ju så långa linjer i historien när du skriver. I det historiska perspektiv som du har, hur stor påverkan tror du att den här invasionen kommer att ha när vi tittar tillbaka i framtiden?
Jag tror att det kommer beskrivas som en väldigt viktig vändpunkt i europeisk och global historia. Ungefär som ett stort vulkanutbrott liksom skjuter ut aska över liksom halva jorden, så kan en sån här storskaligt krig kan inte liksom pågå utan att påverka liksom alla hörn av jorden, världens yta. Det, vi har ju nu en stat som i princip, alltså i Ryssland då, som i princip säger att den ordning som vi, som världen har haft sedan 1945 med FN-stadgan, där staters territoriella integritet är helt central, artikel 2.4, den gäller inte längre. Utan om du är en mäktig stat då har du rätt att rita om gränser. Och det är klart att man kan fråga sig, är Putin ett symptom eller är han en orsak till det här? Jag tror att han är både och. För att vi ser ett Kina som under Xi Jinping säger samma sak. De har redan krossat Hongkongs demokrati utan att världen sa någonting. Nu förbereder man sig öppet för att annektera Taiwan. Vi har Donald Trump som ju, även han, pratar om att annektera olika territorier som han anser ska tillhöra USA. Mm. Så att det är djupt destabiliserande. Mm.
Martin Krag, 2017 så publicerade ju du och en kollega en rapport om ryska påverkansoperationer och desinformation i Sverige. Mm. Och identifierade några aktörer, nu ler du,
ja.
några aktörer som exempel på hur Ryssland försöker forma opinionen i väst. Mm. Och det där ledde till mycket uppmärksamhet.
Gjorde.
2 år senare så anklagar Aftonbladet i en kulturtext dig för att vara brittisk spion.
Agent.
Agent. Ja. Det är många turer, vi kan inte gå in på alla de där turerna. Nej. Men den artikeln fälls ju sen i pressens opinionsnämnd.
Exakt.
Men jag är nyfiken på, vad fick det där för följde för dig? Ska vi kalla det för spiongate eller?
Ja, alltså det, du beskrev också en historia i eller en, ja, i olika akter så att säga. Och
det pågick ju flera
två
år.
Tid, två, ja. Jag tror att Aftonbladets kultursida tror jag publicerade 17 artiklar som mer eller mindre handlade om mig. De avpublicerade en, men, och så fälldes de för en, som du sa, i pressens opinionsnämnd. Ja. Nej, men alltså ett tag var jag ju, nu för tiden har vi det här uttrycket cancellerad. Och ett tag så var jag nog det. Och det har jag fått höra också från journalister på rätt stora redaktioner som sa att ja, men där 2017 så var du liksom kontroversiell inom citattecken.
Okej.
Okay. Men så det tog kanske 1-2 år innan jag kände att ja, men nu börjar den här skutan gå åt rätt håll och jag kan i min yrkesgärning bara göra det jag vill fokusera på. Mm. Med min forskning, med att kanske vara en resurs i det offentliga samtalet. Den typen av frågor som jag tycker är intressanta, de frågorna de blockerades när det här drevet var som hårdast. Då kunde jag liksom inte verka riktigt.
Nej.
Men i efterhand så känns det också mycket mindre. Det känns inte alls lika stort, det känns inte alls lika relevant eller intressant som det gjorde där och då.
Just
det. I perspektiv så krymper alla den typen av erfarenheter och man får placera dem i perspektiv. Och för mig så fanns det också en rätt kul, väldigt specifik vändpunkt. Det var ju när min andra dotter, min och Paulina, min frus andra dotter föddes. Det var precis i det här drevet. Vi hade ringt till BB och velat komma in, men de hade inte förstått att det var viktigt att vi kommer in här och nu. Så det var jag som förlöste henne hemma i badrummet. Då.
Jaha.
Och jag hade varit jättetrött, du vet, under månaderna innan och inte haft någon energi och tänkt att fan, jag vågar inte gå ut för alla tittar på mig och tänker, där går den där skitstöven.
Den brittiska agenten
eller bara NATO-lobbyisten eller vad det nu var. Mm. Ja, och sen så håller jag den här ungen i mina händer och liksom tänker, ja, nu har livet skickat mig en signal om att gå vidare och liksom, ja, sluta tänka på tråkigheter och fokusera på det. Huvudsak, inte bisak. Så det var... Ibland får sådana totala blixtrar från himlen eller slumpmässiga händelser kan också, som i mitt fall, få mig på en annan bana. Lyckligtvis, jag är väldigt tacksam för det, för att ja, det gjorde ju möjligt för mig att fortsätta jobba och liksom, ja, så, vilket jag är glad för att kunna göra.
Mm. Vilket ögonblick att förlösa ditt eget barn.
Ja. Ja, och min fru som är helt otrolig. Det var väldigt speciellt. Jag Vi bor inte kvar i den lägenheten. Det är nästan som att jag funderat någon gång om man ska ringa upp någon som bor där nu och berätta att det har skett historiska saker där. Det ska vi låta bli.
Ja. Ja. Du, den där artikeln som inledde alltihopa, som du och din kollega publicerade, den har ju fått kritik även från annat håll, ska ju sägas. Mm. För att ni... Att det inte var så hårda bevis på de som pekades ut för att sprida desinformation. Mm. Är det någonting du efterhand tycker är bristfälligt eller som du ångrar med den rapporten?
Ja, men det var lite det jag var inne på innan, att det gick att läsa den på också lite olika sätt. Jag och min medförfattare, jag tror att vi var inne i en viss, då, det man kallar liksom akademisk diskurs. Men det vi skrev tolkades också av andra på ett annat sätt. Och det är inte bra. Man vill ju ha en samstämmighet. Man vill ju att du och jag ska läsa samma text och dra samma slutsatser. Mm. Men så blev det ju inte här. Och det ledde till låsningar och så som inte var bra. Så i perspektiv, absolut. Och som jag var inne på också, jag tycker att det är någonting jag alltid tog med mig från min forskarutbildning. Det är att ingen får artikel eller bok eller vad det nu är någonsin sista ordet. Utan det ska, under ideala förhållanden, ska det vara liksom början på en dialog. Och i det här, nu blev det inte så bra dialog, men liksom, att folk är kritiska, det har jag inga problem med. Utan det var de andra aspekterna som var problematiska. Mm. Att jag menar, att folk ringde min chef och sa att jag borde få sparken, eller att jag har cyberattacker. Att det kom cyberattacker som jag inte får än idag riktigt vet vad det berodde på. Och sen hängde sig också ut i ryska statsmedier. På ett väldigt på ett sätt som inte var bra för mig.
Just det.
Och det finns många aspekter av det här. Mm. Och sådär. Så att, men vad gäller liksom kritik, ja, men självklart, det får man ju äta upp som forskare.
Du, det är intressant det där med ryska påverkansoperationer och desinformation, som ju den artikeln handlade om, som ni skrev 2017. Idag kan jag uppleva att nästan allting kan anklagas för att vara just en rysk påverkansoperation. Så fort någon uttrycker något som skulle kunna vara positivt för Kreml eller Ryssland, så vips, är det någon som säger att det där är en rysk påverkansoperation. Kan du hålla med om det?
Ja, det har jag gjort redan tidigare. Jag blev anklagad för att bedriva en rysk påverkansoperation redan 2016.
Även du?
Ja. För att vi hade haft ett seminarium som folk som då tillhör, som då tillhörde NATO-lobbyn. De tyckte inte vi skulle ha haft det seminariet på Utrikespolitiska institutet. Och jag blev då i...
En dubbelagent.
Ja, alltså, du vet, när du sa att liksom jag var, liksom, hade liksom att det fanns en bild av mig som lite hög, Rysslands hög. Mm. Jag hade inte den bilden alla gånger under mitt liv. Men det är en fråga om perspektiv, verkligen. Jag håller med dig. Vi har haft i väst och i Sverige svårt, tror jag, att prata om Ryssland, och det där är någonting jag har skrivit om faktiskt en del. I min forskning så har jag alltid försökt vara väldigt konkret och specifik. Det betyder att liksom åsikter kan inte vara en rysk påverkansoperation. Men, eller alltså, de behöver inte, de kan ju vara det om det är så att du får betalt från Ryssland för att framföra dem. Men däremot, när jag har till exempel pratat om desinformation, så har jag alltid varit tydlig med att det har att göra med konkreta sakpåståenden som kommer ur rysk propaganda och som är, liksom, vi kan konstatera, falska. Mm. Men den här debatten, den har ofta varit väldigt slängig. Och i Sverige, i alla fall fram till 2022, så kom ju hela Rysslands debatten också på ett olyckligt sätt att bindas ihop just med NATO-frågan i Sverige.
Ja, just det.
Så att i det här lite binära synsättet, så var det så att de som ansågs vara kritiska mot Ryssland och varna för Ryssland, kanske lite för mycket då, inom citattecken, de kunde misstänkliggöras för att ha ett ärende att vilja ta med Sverige i NATO. Och tvärtom då, de som uttryckte skepsis mot NATO kunde misstänkliggöras för att ha Rysslands vänliga åsikter. Vilket de inte alltid hade, även om de vissa ibland hade de väl det. Men det behövde ju inte vara fallet, så att säga.
Just det. Men tycker du att vi har ett samtal som är ett fritt samtal där man kan diskutera Ryssland Eller har det blivit som en åsiktskorridor på grund av hela tiden att man får den här etiketten på sig, att det är desinformation eller det där är en rysk påverkansoperation, så fort man säger någonting som ja, men kanske skulle sammanfalla med vad Ryssland tycker själva eller personerna i Kreml?
Jag tror att om jag tar ett steg tillbaka och försöker titta på det inte utifrån mig själv, så tror jag att det finns i samhällsdebatten sån, det är precis det problemet du nämner. Jag för min del känner ibland att jag har varit med om det här med drev och sådär, åt båda håll och olika håll, upp och ner, höger och vänster, och så jag har på något sätt blivit immun. Om någon säger att jag är en putinist eller skulle säga det, eller om jag säger att jag är en NATO-lobby, krigslobbyist eller något annat, så liksom det liksom rinner av mig i alla fall. Att jag, eller liksom jag bryr mig inte om det, jag fäster ingen vikt vid sådana liksom påståenden. Men jag vet att för många andra som inte är kanske lika härdade alla gånger, eller som inte tycker att så kan det vara jobbigt att behöva ta emot sådana påståenden. Mm. Och det är klart, det är inte bra för samhällsdebatten.
Hur blir man immun mot det? Får man en hårdare hud bara av att ha blivit...
Se till att Aftonbladets kultursida publicerar 17 artiklar om dig.
Mm. De är inte här och kan ge sitt perspektiv, behöver jag ju understryka nu. De har ju ett annat perspektiv.
Ja, nej, men som sagt, jag sa det med glimten. Jag menar inte så. Det är kanske hårt, om det lät hårt så menar jag inte det. Men det... Jag vet inte, ärligt talat, för att det är alltså, du vet, när om du är forskare, du kan ha de bästa intentioner. Om du är journalist, du kan ha de bästa intentioner. Men när du offentliggör liksom synpunkter, då hamnar du också i en politisk kontext. Och den politiska kontexten kan du inte alltid kontrollera eller förutse. Mm. För att människor kan se, läsa, höra det du säger på så många olika sätt. De kommer tolka in liksom olika budskap mellan raderna på sätt du inte riktigt kan vara medveten om själv. Och så jag tror att helt enkelt bara att det bästa man kan göra är att kanske försöka vara så ödmjuk det går att vara. Öppen för kritik. Medveten om att ingen slutsats någonsin är sista ordet. Men det är ju svårt. Mm. Det är ju någonting som ankommer på alla som deltar i det offentliga samtalet. Och då kommer det in också psykologi och säkert prestigefrågor och annat som gör det svårt att backa. Det har vi sett låsningar i debatten ibland som är helt onödiga. Till synes onödiga.
Just det. Vi har ju fått läsa ett utkast av delar av din bok som kommer i höst. Och vi fastnade, jag och min producent, för en formulering. Mm. Jag ska citera här. Eviga är de mänskliga karaktärsdrag och patologier som driver historien framåt.
Ja, det låter kanske lite bittert när du bara säger det.
Vad är det för karaktärsdrag och patologier?
Ja, men i grund och botten så sker ju inte politik eller utveckling i ett vakuum, utan det är ju människor med agens. Och, det betyder att vi ofta har en viss grundläggande, kanske psykologisk profil som påverkar våra beslut, våra tolkningsramar. Och de har mycket mer betydelse än vad vi kanske vill tro. Och det finns negativa, det är när jag pratar om patologier då som en drivkraft. Så, ja, det är revanschism, prestige, aggressivitet. Allt är ju en del också av människans natur, precis som... vi har goda karaktärsdrag som kan främjas och bli vägledande, så har vi negativa, farliga karaktärsdrag som kan skapa oerhörd ödeläggelse om de drivs till sin yttersta spets, som vi såg under världskrigen, som vi såg vid olika tidpunkter historiskt. Mm.
Ett bärande tema i det du skriver är också att vi står inför ett maktskifte i världen, ett av många i vår moderna historia, och därmed en ny världsordning. Hur ser du? Vad ser du framför dig?
Ja, men det är någonting egentligen som jag inte vågar säga för mycket om, för att jag tror att vi är i en slags en fas i historien där det är väldigt mycket som väger. Och för att konflikterna som vi har pratat om med Ryssland, Ukraina, Mellanöstern, USA, Kina, de har inte lösts ut. Vanligtvis efter storkrig så har ju människor satt sig ner och försökt skapa nya ordningar när den gamla har raserats. Mm. Och det skedde senast då 1989-91, och det kom ju till uttryck i det som heter Parisstadgan 1990. Och då kom ju Europas länder och flera andra länder som skrev under den här konventionen. Då kom man överens om demokrati, mänskliga rättigheter, respekt för staters territoriella suveränitet. Allt det här skrev ju då Europas länder under på, inklusive Sovjetunionen, sen Ryssland, som tog över ansvaret för att respektera Parisstadgan, även dem. Och nu ser vi att det här har raserats. Mm. Demokratin är på tillbakagång, gränser respekteras inte. Men vi har inte heller en ny ordning. Vad är det för ordning som ska ersätta det här då? Det är lite tidigt faktiskt. Men det jag försöker diskutera i boken är liksom vad kan det här betyda? Mm. Och vad kan det leda fram till? Och så, och det, vi har ju liksom både regionala frågor i Europa, och Europa till skillnad från för 200 år sedan är inte i världspolitikens förarsäte längre. Det är inte längre fransmän och britter som styr världens öde. Utan mer och mer så verkar det ju som att det är USA och Kina som är de två stora definierande makterna i vår tid.
Det är verkligen en tid där en ny världsordning kanske formas, allting förändras. Ja. Samtidigt som det sker så behöver du hantera den här väldigt allvarliga sjukdomen. Mm. Hur har den förändrat ditt perspektiv på världen?
Ja, men den kanske har lagt ett ytterligare lite sådär mörkt raster på ett redan existerande mörkt raster. Mm. Jag tror att på något sätt så är all, liksom när man skriver historia, liksom kanske till och med all forskning i något hänseende är liksom personligt också. Men varför väljer man en viss frågeställning? Varför ser man på liksom problem på ett visst sätt och så vidare? Det är klart att det har också att göra med personliga perspektiv hos författaren. Mm. Och det är klart, jag har säkert präglats de sista 3 åren först av liksom den här enorma katastrofen i vår tid som är det rysk-ukrainska kriget, och sen min personliga erfarenhet då med att bara leva med en väldigt farlig sjukdom. Mm. Så att det har säkert förstärkt varandra.
Just det. Du som är så intresserad av världsutvecklingen, att leva i en tid nu där så mycket händer, och du sa att det står och väger, vi vet inte exakt hur det kommer att falla ut, hur känns det liksom att eventuellt inte kunna få se hur det här fortsätter att utvecklas? Finns det någonting som påverkar dig i det?
Ja, det gör det. Det är ju tanken på att inte se mina barn växa upp till, vad ska vi säga, en ålder där de är tillräckligt självständiga för att ta vara på sig själva. Du vet, när jag var liksom 14-15, jag hade ett jättestort musikintresse också genom min storebror. Och, du vet, jag var liksom i London som 15-åring, gick ut på nattklubbar och inga, liksom, vi samlade på skivor och höll på med, du vet, DJade och så. Mm. Sen var jag i New York och liksom, sen var jag i Moskva. Liksom, ja, det. Och jag bodde där, världen var liksom en öppen plats, och liksom, det kändes som att man hade sån frihet, och det känns som att vi lever i en tid där allting bara blir mer begränsat, och det oroar mig. Det är någonting jag bara liksom känner en sorg inför, men det är klart, när jag tänker på det som far som till 2 barn, så tänker jag också väldigt mycket på den min egen specifika relation och den vikt jag fäster vid att kunna finnas där för dem. Och min familj också, som jag liksom haft mycket, mycket stöd av.
Trots allt det här mörkret, du beskrev det här mörka rastret som las på ett mörkt raster och oron som finns, så det känns som att det finns mycket lust i dig, både till arbetet och till livet och till familjen.
Ja, men det tror jag.
Är det en slags motståndskraft som kommer ur att du går igenom någonting riktigt tufft, tror du?
Det där är intressant. För jag har liksom tidigare i livet bara vid olika tidpunkter reflekterat över så här, hur skulle man reagera på att, du vet, hamna i någon typ av väldigt jobbig situation. Och det intressanta är att jag har ju då varit i sjukvården mer eller mindre in och ut ur den i 2,5 års tid. Och det som en av de mest slående aspekterna av att befinna sig liksom där jag har varit, är att patienter överlag oavsett hur allvarlig problematik de än har, hanterar det väldigt bra. Jag tycker liksom det är ett lugn. Det finns ett lugn hos patienter som jag möter och en enorm styrka. Även vid gravens rand och personer som tyvärr inte finns med oss idag som jag har träffat, så har jag sett den här styrkan.
Jag ser ju den styrkan i dig.
Ja.
Vad tror du att den beror på?
Jag tror att det är för att, du vet, när det verkligen gäller på något kanske, är det så enkelt att vi människor har en förmåga att samla oss och fokusera på det som är, känns som är, vad är det som är viktigt i mitt liv. Mm. Och om man kan identifiera det, det kan vara vad som helst. I mitt fall var det min familj i första hand och sen mitt liksom akademiska intresse i andra hand. Och för andra kan det vara vad som helst, det spelar ingen roll. Men om man kan identifiera det, vad är det som är, blir min, vad är min, ja, vad är min energikälla? Då kan den energikällan expanderas och bli väldigt stark.
Mm. Men musiken hänger inte med där, eller?
Det, jag är numera mer bara i största allmänhet en musikkonsument på en riktig 40-plus nivå, vilket betyder att jag kurerar min vinylsamling och köper dyrare och dyrare nålar till skivspelaren i förhoppning om att jag ska hitta det perfekta ljudet. Och, den typen av liksom fåfänga beteende.
Det finns ingen genvägar till det perfekta ljudet.
Ja, det är mycket man inbillar sig man ska hålla på med när man jag har ett musikintresse, är det lätt att liksom gå för långt ibland.
Mm.
Det kan jag erkänna. Men det är också, det är väldigt roligt. Jag har haft enorm glädje. Många av de vänner jag fick genom liksom, genom hela liksom, musikkulturen, klubbkulturen som jag blev en del av som, på 90-talet, de är fortfarande vänner än idag. Så det har betytt mycket också.
Jag tänker, liksom, man har en sån sjukdom, hur ser du på tid och liksom tiden som kommer? Hur långt sträcker du din blick?
Ja, alltså vad gäller min fysiska överlevnad så, eller behandlingssituation så jag tänker alltså, jag kan inte se längre än 3 månader, 6 månader i taget. Det är min verklighet så att säga. Att jag måste förhålla mig till att det kan förändras. Jag hoppas då kunna slutföra mitt bokprojekt. Att den ska kunna komma ut som jag planerat, som det är planerat i september. Och efter det så hoppas jag kunna vara så pass stark att jag kan fortsätta göra det jag vill och drömmer om att kunna göra.
Mm. Har du någonting som du ser fram emot mest inom den här tre månaders perioden då? Som vi...
Det skulle vara roligt att kunna börja jobba, även om det bara är deltid. Och om jag liksom lyckas få kontroll på min nuvarande situation som har gått åt fel, den har tyvärr gick åt fel håll under en lång tid, men om jag lyckas få kontroll på det så skulle det skulle vara glädjande. Och så, det, möjligtvis finns det en del tecken på det, men det är tyvärr för tidigt för att säga någonting om det.
Tänk att arbetet ändå är så viktigt att det är det som du ser fram mest emot.
Jag kanske har gjort jobbet till en för stor del av min identitet. Mm. Men jag känner redan att familjen har jag redan. Mm. Den har jag liksom aldrig förlorat. Om det är en pusselbit som saknats så är det väl kanske att... sätta sig på tunnelbanan med sin lilla portfölj och liksom åka in till jobbet varje dag. Men vi får se. Har jag, om saker går åt rätt håll och världsandan på något sätt vill mig väl så kanske det också händer.
Mm. Vilken fin vardaglig bild med den här idén om att sätta sig på tunnelbanan med sin portfölj på väg till jobbet.
Ja, den är mysig. Jag är ju uppvuxen i Stockholm. Jag åkte ju alltid tunnelbana sedan jag var liten unge. Liksom. Mm. Jag gillar det.
Med en takeaway-kaffe i handen.
Ja, då är vi i paradiset. Då pratar vi om paradiset. Det är fulländat.
Mm.
Man behöver inte mycket mer än det. Det som spelar någon roll. Att liksom det. När allting kommer till kritan, du vet. Vi har ju pratat om de här negativa sakerna och sådär, som också kan ske i en människas karriär.
Mm.
I perspektiv, som sagt, så liksom spelar inte sånt så mycket roll.
Nej. Ja, Martin Kroj, ska vi säga så?
Tack ska du ha.
Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Ja, tack själv.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin mötte forskaren och Rysslandskännaren Martin Krag. Ljudet sköttes av Johan Hörnqvist och producent är Filip Bom. Söndagsintervjun i P1 produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
Hej, jag heter Sigrid Edsenius. Jag är reporter i nya podden Brottsutredarna. Vi får följa med ut till den platsen där det hände och träffa människorna som på olika sätt var berörda av det här brottet.
Jag stod ju som ett frågetecken. För hon berättade ju aldrig vad hon var utsatt för.
Vi får också träffa en expert som berättar om polisens arbete kring den här typen av brott eller analyserar den här särskilda brottsutredningen och vad polisen har gjort eller inte har gjort.
Tittar man på det här fallet lite grann från ett helikopterperspektiv.
Lyssna i appen Sveriges Radio Play. Vi släpper nytt avsnitt varje måndag 6 på morgonen. Välkommen att lyssna på Brottsutredarna.
Om 10 minuter får vi ekonyheter och 9:05 ska vi än en gång sända Godmorgon världen med Nina Benner. Nu närmast SMHI. God kväll.
Ja, god kväll. Och här på SMHI hör ni mig, Emma Rosengren. Lågtryck ute på Norska havet ger ostadigt väder med regn som efterhand passerar över så gott som hela landet. I söder har också kraftig åska förekommit i samband med skurar, men i takt med att de rör sig österut över landet så blir åskan mer måttlig. Imorgon fortsätter regnet österut och södra halvan av landet får växlande molnighet, en del skurar och ganska så blåsigt. I den norra halvan där dröjer regnet kvar men mattas sakta av söderifrån. En prognos fram till imorgon kväll och vi börjar med hela Götaland, med Öland och hela Svealand. Skurar som tidvis kan bli kraftiga med åska rör sig österut under natten och följs framåt småtimmarna av ganska uppluckrat molntäcke. Allmänt 7-12 grader. Imorgon så varvas sol med stackmoln och under eftermiddagen så bildas återigen skurar. På dagen 14-19 grader, något kallare i regn och i högterräng 5-10. Västlig eller sydvästlig vind. Imorgon friska till lokalt hårda vindbyar. Gotland. I natt mulet och efterhand skurar. Omkring 10 grader. Imorgon bitti då mattas skurarna av och följs av mest soligt väder. På dagen 14-19 grader. Sydlig vind med friska vindbyar. Imorgon sydvästlig. Hela södra Norrland. Regn rör sig norrut och åska kan förekomma. 6-11 grader i högterräng 0-5. Imorgon så dröjer regnet kvar i norra Jämtland och norra Ångermanland fram till förmiddagen. Och närmast kusten där kan dimma bli seglivad. Annars så väntas ganska soligt väder med växlande molnighet och efterhand skurar. På dagen 12-17 grader. I fjälltrakterna 7-12 och närmast kusten upp till och med medelpad 15-20 grader. Sydostlig vind imorgon omkring väst och friska till hårda vindbyar. På Kalfjället frisk vind. Norra Norrlands kustland. Det blir en del regn till och från i natt och någon åska ska kunna förekomma. 4-9 grader. Imorgon mattas regnet i Västerbottens landskap av och följs av mulet väder med dimma närmast kusten. Till eftermiddagen kan solen visa sig men varvas med stackmoln och någon skur. I Norrbottens landskap där mattas regnet av till eftermiddagen och kvällen och även här följs det av mulet och någon dimma men efterhand uppklarnande. På dagen 9-14 grader, något kallare i regn. Sydostlig vind och tidvis friska vindbyar. Imorgon eftermiddag vridande väst. Hela norra Norrland. I natt väntas regn och 1-6 grader. I högterräng omkring 0 och då också snöfall. Imorgon fortsatt regn, men över södra Lappland efterhand bara lokala skurar och framåt kvällen där luckras molntäcket upp. Dagtid 5-10 grader i högterräng omkring 0. Sydostlig vind med friska vindbyar och frisk vind på kalfjället. Imorgon eftermiddag sydvästlig vind. På tisdag då växer ett högtryck i söder in och solen den varvas med stackmoln. Som mest så väntas bara någon lokal skur. Och lågtryck på Norska havet tar sig sen in och både onsdag och torsdag blir ostadiga med skurar och blåsigt i sydvinden. Framåt fredag så ser ett lågtryck ut att kunna ta sig in över södra Sverige, men hur långt norrut det här kommer gå, det är osäkert. Och annars så är det fortsatt växlande molnighet och skurar som väntar. Idag då hade Stockholm som högst 21 grader, Göteborg 20, Malmö 22, Karlskrona 17, Kalmar 18, Visby 20, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 23, vilket också blev dagens högsta temperatur i landet. Karlstad 19, Gävle 21, Mora 19, Sundsvall 14, Östersund 13, Storlien-Storvallen 12, Umeå 16, Vilhelmina 15, Luleå 12, Jokkmokk 11, Kiruna 7 och Katterjokk 8 grader. Vidare i Europa hade Oslo idag som högst 16 grader, Helsingfors 20, Riga 18, London och Paris 23, Nice 22, Berlin 27, Wien 31, Warszawa 27, Kiev 24, Moskva 21, Malaga 31, Rom 29, Belgrad 28 och Aten 26 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa det blev 39 grader i sydspanska Córdoba. Och så en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. Ett regnområde i norr har sakta mattats av sedan igår och annars har bara har skurar passerat på flera håll. All nederbörd anges i millimeter smältform. I Götaland fick Mariestad 12, vilket också var mest i landet. Därefter Hällum 10 och båda de i Västergötland. I Svealand noterade Gustavsfors knappt 12 och Höljes 9, båda i Värmland. I södra Norrland föll som mest 2 i Ytterhogdal i nordvästra Hälsingland. Och i norra Norrland där rapporterade Pajala i Tornedalen 9, följt av Saitarova i norra Norrbotten 8,5. Där lämnar vi land och tar oss vidare med en sjörapport. Ett omfattande lågtryck på Norska havet rör sig åt nordost. Tillhörande frontsystem rör sig österut över Östersjön och Botniska viken och fortsätter imorgon bitti över Rigabukten och Finska viken. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Omkring väst 6-11 meter per sekund, imorgon kväll något avtagande och mest god sikt. Skagrak, väst eller sydväst 5-10, imorgon bitti 8-13, mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller sydväst 6-11, mest god sikt, imorgon eftermiddag måttlig sikt i skurar. Vänern, sydväst ökande 5-10, skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska, imorgon god sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön, omkring syd 6-11, i natt vridande väst eller sydväst. Skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska. I natt siktförbättring västerifrån. Norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken och Skärgårdshavet. Omkring syd 6-11, i morgon eftermiddag väst eller sydväst. Skurar med måttligt till dålig sikt passerar österut. I morgon siktförbättring västerifrån. Ålands hav, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd ökande 8-13, på Bottenviken 5-10. Och imorgon fram på dagen allmänt 5-10 meter per sekund. Passerande regn med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Imorgon följt av risk för dimma. På tisdag då väntas mest vind omkring syd på Rigabukten och Finska viken, västlig vind och på Nordsjön kuling. Några aktuella observationer. Torsminde, väst 8 meter per sekund. Oxö i fyr, sydväst 8. Skagen, väst 4. Nordkoster, sydväst 6. Väderöarna sydväst 10, Måseskär väst 7, Pålgrunden sydväst 6, Naven sydväst 2, Vinga och Nidingen väst 4. Anholt och Hallands Väderö sydväst 4, Drogden syd 4, Falsterbo syd 3 och dålig sikt. Arkona sydväst 7, Skillinge sydväst 2, Hammarodde syd 5, Hanö syd 6, Utklippan saknar tyvärr uppgift, Ölands södra udde sydost 4, Ölands norra udde syd 9. Harstena och Hoburg syd 6, Östergarnsholm saknar tyvärr uppgift, Fårösund syd 5 och Gotska Sandön saknar också uppgift. Landsort syd 9, Skarpö syd 4, Svenska Högarna syd 8, Söderarm syd 7, Finska Ute syd 8 och dålig sikt. Nyhamn syd 11, Märket sydost 10, Örskär sydost 6 och dimma. Äggigrund, Kuggören och Brämön alla syd 5. Lunge syd 4, Skagsudde ost 1, Jänesklubb nordost 1, Holmen sydväst 2, Bjureklubb syd 8, Piterönskär syd 3, Rökallen sydost 8, Kemefyr syd 5 och slutligen Storön sydost 3 meter per sekund. Och det var allt jag hade för den här gången. Slut från SMHI.
Här är Ekot klockan 10. I Polen har nu båda presidentkandidaterna utropat sig till segrare efter dagens mycket jämna presidentval. David Rasmusson, vår korrespondent i Warszawa. Vad är det som händer egentligen?
Ja, vi fick ju en vallokalsundersökning här för en timme sen som visade att Rafał Trzaskowski, borgmästare här i Warszawa, och premiärminister Donald Tusks kandidat fick 50,3% av rösterna, medan hans motståndare Karol Nawrocki, som stöttas av nationalkonservativa Lag och rättvisa, fick 49,7%. Det är lite grann som man brukar säga i USA, too close to call.
Vad kan det få för konsekvenser att det är så jämnt och att båda dessutom säger att de vunnit?
Ja, konsekvensen är väl att det kommer att dröja innan vi vet vem som faktiskt har vunnit det här valet. Det lär vi veta någon gång imorgon bitti när rösterna är färdigräknade. Att båda säger att de har vunnit, ja, det måste de nog göra i det här läget. Men det kan ju bli en debatt senare och anklagelser om kanske valfusk eller att valet är stulet på något sätt. Men det är lite för tidigt att spekulera i det.
Tack så mycket, David Rasmusson, alltså på plats i Warszawa. Och mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio Play. Ryska bombflygplan värda nära 70 miljarder kronor förstördes i ukrainska drönarattacker mot ryska flygfält idag. Ukraina ska ha förberett operationen länge, det rapporterar vår Rysslandskorrespondent Maria Persson Lövgren.
Det här har varit en extremt komplex logistisk aktion som har planerats i 1,5 år. Och det handlar alltså om 4 ryska militära flygfält som har attackerats av drönare. Inte från ukrainsk mark, utan de har fraktats till Ryssland i lådor och sen stått på lastbilarna.
Hur skulle det här kunna påverka då eventuella förhandlingar om vapenvila imorgon i Istanbul?
På ett sätt så visar ju Ukraina att man fortfarande har styrka att genomföra en sån här komplex operation, och det kan så att säga göra att Ukraina får styrka också i de här samtalen. President Volodymyr Zelensky ska ha varit med och planerat den här aktionen, och han har också sagt idag att en delegation är på väg till Istanbul för att delta i samtalen imorgon.
Säger Maria Persson Lövgren i samtal med Katarina Bojve. Och i en kommentar om Ukrainas attacker säger Norges utrikesminister Espen Barth Eide till VG att kriget startades av Ryssland och att Ukraina har rätt att slå tillbaka mot militära mål över hela Ryssland. Han säger också att Ukraina än en gång visar att landet håller sig till folkrätten och bara angriper relevanta militära mål, till skillnad från Ryssland som ofta attackerar ukrainska städer och dödar civila. Israels militär tillbakavisar nu uppgiften om att det var den som skulle ha öppnat eld vid ett center där mat delades ut till hungriga invånare i Gaza. I ett uttalande skriver armén att resultatet av en första utredning visar att den inte öppnat eld mot civila som befunnit sig i närheten. Nasser-sjukhuset uppger för Ekot att över 30 personer dödades i skottlossningen, men vem eller vilka som sköt är oklart. I Mexiko har 12 personer dödats vid en brand på ett drogrehabiliteringscenter. Brandorsaken är ännu oklar, men tidigare har drogkarteller i området attackerat liknande rehabiliteringscenter i försök att tvångsrekrytera patienterna. Så Sverige bör stoppa internationella adoptioner. Det skriver regeringens utredare Anna Singer på DN Debatt. Hon menar att det förekommit oegentlighet och att mänskliga rättigheter har kränkts. Staten borde erkänna de kränkningarna och be om ursäkt. Samtidigt föreslår hon att stödet till adopterade ska stärkas. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand växlande molnighet och lokalt någon regnskur. Över södra Norrland mer moln och på många håll regnskurar. I norra Norrland regn som långsamt rör sig bort norrut. Temperatur omkring 15-20 grader i söder och 5-10 i norr. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Politiskt vägval i Polen idag och Europa följer med spänning. Klimatfrågan har hamnat i skymundan av andra kriser, men inte för alla.
Det känns så fint när jag tänker på att jag inte längre lever som att vi har 4 jordklot.
Sen om sommarens dofter och om turister som väljer kylan i norr framför solsemester. Och så Katarina Barling om partikulturer på gott och ont.
Stenevis bok kretsar runt hennes osynliga motståndare. Kanske var den allra svåraste motståndaren ändå kulturen i Miljöpartiet.
Hör panelen också. Och i vår andra timme ska vi till Sydkorea.
Sydkoreas kvinnor hanterar på flera områden den värsta könsdiskrimineringen bland världens utvecklade länder. Till exempel det största glappet i lön. Kvinnor tjänar drygt 30% mindre än män.
Sen om Elon Musks sorti från Vita huset, satir med radioskugga och om spelet kring NATO-ländernas upprustningsmål, bland annat. Krönikör Helena von Schweiberg. Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Linnea Wannefors och idag gick alltså Polen till val, den andra och avgörande omgången av landets presidentval. Ett val som anses vara ett av de viktigaste i Europa i år. Med oss nu på en av kandidaternas valvaka finns vår korrespondent David Rasmusson. Du David, hur är stämningen där du är?
Lite lugnare nu skulle jag säga, men för ungefär en timme sen när man presenterade vallokalsundersökningen så jublades det här på Rafał Trzaskowskis valvaka i Warszawa. Det visade sig att han då fick 50,3% av rösterna, men marginalen till hans rival Karol Nawrocki, ja, den är hårfin. Han fick 49,7% av rösterna i den här vallokalsundersökningen. Så att det är lite som man brukar säga i USA, it's too close to call.
Men hur kommer det sig då att kandidaterna, för båda två har ju gått ut och sagt att de är nära att vinna om inte annat?
Det tror jag är någonting som man, de måste säga nu för sina anhängare. Och det är ju så pass nära så det är ju ingen här som vill ge upp. Jag hörde ju att Karol Navrotsky sa att vi kommer vinna i natt. Alltså när rösterna är räknade. Mm. Men som sagt, det här är otroligt jämnt.
Vad var det för Polen som gick till val nu?
Det är ett polariserat Polen och det har det varit länge. Och den här polariseringen bara fortsätter. Man kan säga att anhängarna till de här två lägren, där pratar vi alltså om medborgarplattformen där, som nu styr landet, där med Donald Tusk som premiärminister, är åt mer centrumliberala hållet, medan den andra sidan som nationalkonservativa, lag och rättvisa. Det finns en stark splittring mellan de här grupperna och till exempel så tittar man på medier, vilka medier man följer, så skiljer det sig väldigt mycket åt. Man följer medier som mer eller mindre stöttar den ena eller andra sidan. Det påminner lite grann om hur det är i USA faktiskt, skulle jag säga.
Vi har också med oss Peter Jonsson, journalist, författare samt Östeuropakännare bosatt i Warszawa. Lite det som David här var inne på, det känns nästan som att man upprepar sig när man gång på gång skriver det som ett ödesval. På vilket sätt är det för Polen?
Ja, framförallt. Alltså, dels kommer det att avgöra hur den inrikespolitiska situationen ser ut under de närmaste åren i Polen. Och då framförallt om regeringen TUS kan genomföra de reformer som de gick på val på. Och det är ju bland annat abortfrågan och det är framförallt en reformering av rättsväsendet.